Hej och välkomna till podden Mord mot mord, som görs av mig, Karin Landré, och dig,
Anna Sandell.
Anna Sandell. Det är en podd där vi pratar om mord och andra hemska saker. Kanske på ett lite mer lättsamt sätt än vad man känner igen från vissa andra poddar. Så det kommer inte skojas om offer, men det kommer liksom kanske skojas om en mördare. Eller så.
Exakt.
Och om man inte tycker om det, så behöver man inte lyssna. Vi accepterar det. Vi är sorgsna förstås för alla nedladdningar som går förlorade.
Exakt. Men det är smällar man får ta.
Det är verkligen det. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår jättebra. Jag är lite söndagshängig.
Du har ju sån himla, du är ju redo för yoga på ett så härligt sätt, tycker jag.
Exakt.
Du är klädd för yoga.
Sänner in det hela vägen.
Vad går du på för yoga? Går du på sån liksom, är det gymmig yoga?
Nej, det är alltså vila i 90 minuter typ. Det är jätteskönt. Ja, den är sån yin yoga heter det.
Vad berättar mer?
Men det är att man är en och samma, det handlar typ om acceptans, och man är en och samma position i 3-5 minuter. Och den är superstretchande. Så man gör typ ena sidan av höften först i 3 minuter. Och sen så gör man andra i 3 minuter. Men man ska inte pusha sig, utan man ska typ bara låta kroppen ha sin gång. Typ.
Det låter underbart.
Ja, men det är verkligen det. Jag går med min mamma. Det är jättemysigt. Det är så uppvärmt golv och jättehärlig kvinna som har det. Det är väldigt mysigt.
Jag väntar på min inbjudan.
Det är bara att hänga med.
Är det?
Absolut.
Jag vill gärna träffa din mamma.
Ja, det ska du verkligen få göra.
Spännande. Min mamma ringde mig i veckan, och hon hade funderat lite grann på det här med sponsorer.
Okay, ja.
Det är också kul att vi inleder varje podd med att prata om våra föräldrar.
De är närvarande.
De är närvarande, exakt, precis. Men, så hon var så här, hon bara, jag tänker ni kanske kunde ha lite sponsor. Hon har ju aldrig lyssnat på vad hon säger själv, hon gillar ju inte deckare.
Nej.
Och det är tydligen det vi gör här.
Jag önskar att det var det vi gjorde, skrev en deckare.
Nej, men och hon har förslagit att vi ska hitta ett företag som gör förstoringsglas.
Ah, okay.
Som en sån detektivgrej.
Det var ju gulligt.
Det tror hon skulle kunna vara en bra sponsor.
En person i min närhet tyckte att vi, eller frågade om, eller sa sådär, om någon vill göra reklam för yxor.
Nej, men
nej, det får de inte göra.
Nej, vi vill inte ha några X-företag.
Nej.
Vi vill gärna ha förstoringsglas.
Och typ ett sånt litet block där man kan skriva anteckningar.
Ja, och även kanske en sån Sherlock Holmes-mössa.
Ja, exakt. Så det är ju bara att, precis,
ja,
kolla in vår hemsida efter stora och lilla paketet.
vad var det jag skulle säga till dig? Jo, vi har två saker som vi behöver ta.
Okej.
Okay. Det första är att jag för 2 avsnitt sedan sa att jag skulle kolla upp.
Just det.
Hur mycket en, det kommer äckligt ord. Det är så många som har skrivit med om
hudkostymen.
Hudkostymen. Det har traumatiserat många. När vi pratar om Catherine Knight så pratar vi om en hudkostym. Alltså en hel människas hud. Och hur mycket den väger var i diskussionen.
Ja.
Jag har kollat, jag har forskat.
Okej.
4-5 kilo. Var det mycket eller lite, tycker du?
Jag tycker det är extremt mycket, men det kan också kännas lite så här hoppfullt då när man försöker gå ner i vikt och tänka att det är bara, det är liksom 5 kilo av den här siffran är bara min hud, den klarar mig inte utan.
Nej, det är precis, det är en sån acceptans.
Så man kan alltid dra bort 5 kilo från det man väger, för att det är ändå bara huden.
Ja, men sen skelett lär ju väga en del med.
Ja.
Ja, men så egentligen väger man alltid minst 5 kilo mindre.
Exakt.
Och om man sprider ut huden, nu blir det äckligt, okay? Om man sprider ut den så är det 2 kvadratmeter.
Det känns äckligt.
Det är äckligt. Och det känns äckligt att tänka att någon har gjort det. Det tycker jag inte om. Det var det första order of business. Den andra var ju att du skulle hitta på ett smeknamn till mig för att värna min,
just det,
min privacy.
Jag har ett gäng faktiskt.
Nej, är det så? Och du tar verkligen fram mobilen.
Grejen
är det här förslag då? Det här var ju alltså för att vi skulle komma på smeknamn så att vi kunde börja göra det här under alter ego, så vi slipper bli utsatta för lustmördare. Du har 2. Sasha, eller du har Sasha Bönan Andell.
Ja.
Är ju ditt. Och nu har du då tagit fram lite förslag till mig.
Alltså, jag måste faktiskt berätta hur jag gick tillväga.
Ja.
För att vi kan ju också säga att det första gången vi sågs typ, inte riktigt. Jo, men kanske första gången vi sågs. Då försökte jag ju döpa om dig redan då till Karin Landreus.
Ja.
Så det är ju en grej. Det påminner lite för mycket om ditt egna namn.
Mm,
så att, men det är ändå liksom, för det är lite som Sasha Andell. Det är ju typ som mitt namn.
Ja.
Men så det jag gjorde nu, för att verkligen göra dig anonym.
Jag är så spänd.
Var att jag gick in på en så här, what's my pornstar name? Och klickade mig vidare. För det fanns liksom massa olika. Så ditt piratnamn är Capanessi Movebeard.
Movebeard?
Ja.
Okej.
Ditt Mexican wrestler-namn, apropå tema vi hade förra veckan, är Violencia Gri.
Vad betyder det? Vet vi det? Något med violence.
Ja. Gris kanske man säger. Det betyder väl grå?
Den grå, det gråa våldet.
Typ skulle jag gissa. Då, efter att läsa spanska i 6 år. Mm.
Ja, jag gillar Violencia Gri, är väldigt förtjust i.
Ditt gangster name är Black Pond Swimmer.
Nej.
Ditt maffianamn är Tony the Bouncer.
Ja.
Men här är mitt favorit som jag tycker vi ska ta. Och det är Jizzy Pants. Jizzy Pants Master.
Jizzy Pants Master.
Det är, då det är ditt porrnamn.
Jag gillar det.
Det kommer bli Jizzy, tror jag.
Japp.
Funkar de, eller?
Jag måste säga att Jizzy Pants är något av det äckligaste jag tänkt på länge. Men det är ju att jag har sperma med mina byxor.
Ja. Men om vi ska lägga till master så blir det att du är mästare över sperma byxor.
Just det. Ja. Eller Master Jizzy.
Master Jizzy kan det bli. Det kan det vara.
Då är jag plötsligt en dominatrix.
Mm. Det är tyvärr. Du gav mig en uppgift och jag tolkade den på mitt sätt. Och nu får du ta det.
Ja, jag accepterar det. Ja, men bra. Jag tycker det är... Jag känner mig nöjd med det.
Gör du det?
Tänk att detta var dagen.
Hey, jeez. Kommer jag ropa på det?
Mm. Det är inte ultimat att jag heter sperma.
Ja, men jo.
Okay.
Det får bli så.
Det får bli så. Jag tycker det säger mycket om din bild av mig.
Ja.
Att jag är lite äcklig, men jag ger liv.
Exakt.
Bra. Jo, jag har en fråga.
Ja.
Lyssnar du på Atlanta Monster?
Alltså, jag lyssnar. Men jag har lyssnat typ de 3 första avsnitten. Mm. Jag har liksom inte haft, det låter ju, jag lyssnar sjukt mycket på podd. Nu har jag liksom kommit ur det och börjat lyssna på ljudbok.
Just det.
Men ja, jag har hört de 3 första avsnitten och tyckte det var jättespännande.
Alltså det är ju en amerikansk podd, det är han som gjort Up and Vanished.
Mm.
Som jag också lyssnade på. Som har en ny podd då, som heter Atlanta Monster, som handlar om The Atlanta Child Killing, som var att det dog jättemånga svarta barn i Atlanta. Och det sitter en snubbe i fängelse som har fått skulden, men han är egentligen inte dömd för alltså morden av barnen, utan han är dömd för 2 mord av vuxna män. Mm. Och så är det typ så här, ja, men har han gjort eller inte? Jag tycker att den är bra, jag tycker att storyn är bra, men jag har lite samma problem som jag hade med Up and Vanished, att jag vet inte, det är något med dramaturgin. Du vet att man saknas av serialproducenter som går in och styr upp. Liksom. För att det, men det känns lite otydligt.
Och jag hade problem när jag lyssnade på det för att jag tyckte att jag inte riktigt hörde vad de sa.
Ja, men tror du att det är alltså typ en sån dialekt...
Säkert.
Ja, accentproblematik. Ja. Mm. Jag fattar vad du menar.
Och det händer ibland när jag lyssnar på amerikanska poddar, att jag zonar ut för att typ, jag orkar inte lyssna. Jag tycker jätteintressant, men jag fastnade inte riktigt.
Nej.
Typ så.
Nej, men jag vet inte, det är någonting med den som jag också har lite svårt att...
För jag har ju verkligen gått upp i det här med ljudbok nu, alltså fan vad det är soft.
Vad lyssnar du på nu då?
Men okej, okay, jag vill typ inte ens säga, för jag skäms lite för vilken bok jag lyssnar på. Men jag lyssnar på den David Lagercrantz, den senaste Millennium-boken.
Ah.
Den är riktigt dålig, men det är typ skönt att lyssna på någonting. Förlåt, men,
berätta hur den är dålig.
Nej, men jag gillade verkligen Stieg Larsson Millennium-böckerna.
Mm.
De var spännande tycker jag. De här två, det är liksom så enkelt. Jag vill inte göra några spoilers, men det är verkligen, det är som en sån här gammal Bondfilm. Inte ens Bond, det är som en gammal, det är så enkelt.
Är det alltid liksom, det är som att man alltid har gått på den första tanken man fick.
Ja, och du vet, det är någon sån här grej att det är så här, det är en person, men helt plötsligt har han blivit högerhänt, han har alltid varit vänsterhänt, har han blivit utbytt av Du vet, det känns nästan som Nakna pistolen. Typ. Alltså så, det är så, den är, jag har ju ändå lyssnat på nästan hela nu. Så jo, att, men, det är ju någonting som håller mig kvar. Men jag vet inte, I'm not hooked alls. Men
du lyssnade på en annan bok, va? Som var den, vad heter den?
Bara ett barn av Giolito Persson.
Exakt, och vad hette den, hennes första, den som handlade om?
Störst av allt. Som var typ,
den läste jag på semester i somras. Och vad tyckte den var?
Den alltså, är den superbra. Är
här, jättebra och också perfekt semesterdeckare.
Som bra förströelsebok. Exakt. Den är bättre än vanliga deckare. Eller andra deckare.
Ja, men verkligen. Men hur är den här då?
Den bara ett barn.
Ja.
Den var väldigt bra också. Den var inte lika sensationellt spännande som... Störst av allt, tycker
jag. Den har ju typ ett ganska spännande grepp typ, som är att delvis är det fokus på en gärningsman, men man vet inte riktigt vad hon har gjort.
Nej.
När man liksom börjar läsa.
Den var väldigt, väldigt spännande, och den här var också det, men inte lika spännande.
Nej, så vi
men en miljon gånger bättre än David Lagercrantz-boken.
Men det är så deppigt att vi alltid ska behöva jämföra allting med den nu. Att
det, kommer bara... det kommer vara vår måttstock.
Ja, exakt.
Men hur är det en jämförelse med David? Med...
Livet kommer bli kanon av det.
Ja, verkligen.
Att det är så här, man har haft en OK-helg. Men om man jämför
med den boken, ja, men då var den toppen.
Ja, riktigt bra.
Ja, nej, men jag tycker också hela den grejen att han skriver böcker som någon annan har påbörjat.
Ja.
Jag tycker det är weird på något vis. Att, jag vet inte, jag känner inte så starkt egentligen i den här frågan.
Nej.
Men det är mysigt att lyssna på ljudbok. det är verkligen mysigt.
Men apropå en sån att avsluta bok som någon annan har påbörjat.
Mm.
Så du vet Michelle McNamara heter hon, som var gift med komikern Patton Oswalt.
Ja.
Som ju gick bort för några år sedan.
Mm.
Som var en true crime writer.
Mm.
Hennes bok som hon påbörjade och som typ verkligen så här, hon, men East Area Rapist,
ja,
som ju Case File har gjort en serie om, podden Case File. Hon skrev, alltså liksom gick in i det fallet jättemycket och skrev en bok om det.
Mm.
Fast hon kallar honom för The Golden State Killer istället. Ah. Och den boken hann hon inte göra klart innan hon gick bort.
Nej. Och den har någon annan plockat upp då.
Exakt. Alltså Patton Oswalt då, hennes man, har anställde en undersökande journalist och även den researcher som hon jobbade med för att göra klart boken.
Men det tycker jag är en helt annan grej.
Det tycker jag är,
för det är inte fiction. Eller liksom, det är ju, finns ju typ ett värde i det.
Men jag tycker att det är, jag ser verkligen fram emot att läsa den.
Mm.
För det känns som att den, alltså den McNamara-boken.
Mm.
För att det känns som att det är, det blir ännu större på något sätt. Att det är hennes livsverk. Liksom.
Som, ja, absolut.
Så den tänkte jag införskaffa.
Ja, spännande.
Mm, eller hur?
Mm.
Ska vi...
Vi kör. Den här veckan har det blivit dags att köra ett fall som heter Tracy Wigington, The Lesbian Vampire Killer.
Oh. What?
Du har inte hört det?
Nej.
Inte jag heller. Och jag fastnade för att så här, i allt jag läste om det så var det liksom... lesbian stod överallt. Att det var inte att hon var en kvinna.
Nej.
Eller en mördare, utan hon var lesbisk.
Alltså, tröttsam rapportering liksom.
Verkligen.
Yeah.
The
straight vampire killer.
Exakt, inte lika klick.
Fråga. Hur sökte du dig fram till det här?
Men jag liksom trillade in på det.
Ja, jag förstår.
Jag trillade in på det. Jag tycker det är spännande med kvinnliga mördare.
Mm, det gör jag med.
Jag gjorde research på kvinnliga mördare och hittade det här som jag aldrig hade hört.
Jag insåg ju det att jag har gjort... Alltså, vi har inte släppt så många avsnitt, men jag har gjort kvinnliga mördare i en majoritet.
Ja.
Jättemånga. Jag är också väldigt fascinerad av det. Så att jag ser verkligen fram emot det här.
Ja.
Nu åker vi!
The Lesbian Vampire Killer var ett fall som uppmärksammades väldigt mycket eftersom det hände... Liksom, det innefattade allt som kändes väldigt snaskigt. Det var då lesbiska kvinnor. Det var vampyrer och det okulta och sex. Så det blev ett väldigt uppmärksammat fall i Australien. I Brisbane, eller i Australien generellt, men det skedde i Brisbane. Och det som också var att man kunde från början inte tro att liksom, det var så våldsamt så att man skulle inte tro att det var en kvinnlig gärningsman. Tracy Wigginton då är född, jag vet inte det.
Nej.
Så att,
hon är född,
hon finns.
Ja.
Men hon är född någon gång på 50-talet, jag har ingen exakt siffra på det. Vänta, jag kan räkna ut det. 54. Nej.
Ska vi verkligen lita på vår matte?
64. Hon är född 64.
Hon är född under 50- eller 60-talet.
Hon är född 1964.
1964, bra.
I en katolsk familj. Hon är uppfostrad som katolik. Och som en liksom, motreaktion på det så börjar hon då intressera sig för det okulta. Hon liksom gillar allt som har med det mörka, liksom makten att göra. Hon kallar till seanser, hon läser tarotkort och hon väljer ofta lesbiska partners som delar samma intresse som hon. Och alltså då intresset för det okulta och även lesbiskt helt.
Så hon är en lesbisk kvinna som vill vara ihop med lesbiska, med lesbiska men också kvinna. Delar intresset av.
Exakt.
Ja, men det är förståeligt.
Men det, jag säger det här lite på skoj. För att det, i alla, allt jag läste, allt jag såg om det här, så var det, allting var så här, and she chose lesbian lovers who, du vet. Så att
man bara, ja.
Hon valde kvinnor.
Ja, exakt.
Hon var en kvinna som var kär i kvinnor. Eller, ja.
Mm.
Precis.
Yeah.
Hon hade inte bara med sig sin katolska religion från barndomen, utan hon hade också med sig cash, sjukt mycket pengar. Hon hade fått ett arv från sina morföräldrar när de dog. Hon växte upp med sina morföräldrar för att hennes mamma hade lämnat henne. Så hon hade gått det väldigt gott ställt och hon var väldigt generös med sina pengar och lade dem på sina vänner och liksom, det var, lockade väl många att umgås med henne, att hon typ hade mycket pengar och sådär. Och hon då var väldigt mer, ju längre hon kom in i det okulta så blev hon intresserad av vampyrism, som är då faktiskt en klinisk term. Det är en klinisk perversion som då är att man blir upphetsad av att dricka blod eller låta någon annan dricka ens blod. Och det här är då någonting som hon tycker är mycket, mycket spännande.
Mm.
Nu så sätter vi scenen om vad som kommer att hända i The Lesbian Vampire Killing.
Yeah.
Den 20 oktober 1989 i Brisbane är Edward Baldock på väg hem. En 47-årig man som har varit ute på en ölrunda med sina polare. Han hade precis vunnit en runda dart och hade firat med att liksom bjuda sina vänner på bärs. Och han var ganska berusad när han gick hem. Och på vägen hem så blev han approachad av en bil. Och i den här bilen så satt det fyra kvinnor. Och kvinnorna i bilen var Tracy Wigginton, då 25 år gammal. Lisa Pachansky, 24 år gammal. Kim Jervis och Tracy Waugh, båda två, 23 år gamla. Tracy Wigginton och Lisa Pachansky var ihop, eller som det då stod på flera av mina sidor, lesbian lovers var de.
Guds skull.
Och de här fyra kvinnorna var liksom ute och cruisade och såg Edward. Och kvinnorna då kör fram till honom, går ut i bilen och vi säger till honom att så här, ska du inte hänga med på en biltur? Liksom. Vi we'll show you a good time. Och då lockar med honom med löfte om sex. Typ. Och being a man and all så följer han, liksom, han hoppar in i bilen och tycker att det känns väl härligt att så här, fyra unga snygga tjejer tycker att han verkar nice. Så de åker på en liten biltur. Och de åker till en park som ligger nära Brisbane River och precis i anslutning till Brisbane River Sailing Club. Och när de kommer fram till den här parken så lockar Tracy Edward ut ur bilen. Och hon då säger så här, nu går vi och sexar borta typ. Eller vad hon säger.
Mm.
Det som händer då när de väl kommer ut ur bilen är att det är ju inte riktigt det som Tracy har tänkt sig. Utan när de båda är ute ur bilen så liksom, först så börjar hon göra någon slags seduction. Så att han klär av sig och han känner sig trygg liksom, med henne. Men hon bara flippar. Så hon typ börjar attackera honom med en kniv. Och hugger honom i ryggen och halsen. Och han försöker stoppa henne, men det går liksom inte. Utan hon bara är något så totalt övervåld. Och hugger honom med 27 knivhugg.
Åh, 27.
Jag vet.
Det är så många.
Det är så många. Och de det var som att han nästan hade blivit halshuggen, för det var så många hugg.
Nej.
Ja.
Alltså just det där när det är sånt övervåld. Alltså jag blir så himla illa till mods av det.
Verkligen.
Det är likadant som att jag kan bli så himla illa till mods av, du vet, en sån, kanske ofta att man ser på film så är det en brutal misshandel.
Mm.
Det känns lite som att det är samma sak. Du vet att man bara slår och slår och slår. Man bara hugger och hugger och hugger.
Verkligen.
Det skrämmer mig.
Och det är blod liksom överallt. Och det är verkligen obehagligt. Och hon går ner och liksom tvättar sig sen i floden. Och tvättar sin kniv och du vet allt sådär.
Fråga.
Ja.
De andra är kvar i bilen.
De är kvar i bilen. Lisa, alltså Tracys flickvän, följer med. Eller hon blir hämtad av Tracy innan de mördar honom. När typ Edward håller på att klä av sig, du vet, sådär. För att hon går och ber om hjälp. Men det är bara Lisa som följer med. Men hon chokar liksom. Hon vill inte vara med. Så hon försvinner tillbaka till bilen. Så okay. De sitter typ och väntar i bilen.
Men de är medvetna om...
Ja, anledningen till att de åkte ut och cruisade var ju för
de
att
letade,
de letade. Tracy har då manipulerat de här kvinnorna att följa med och leta efter ett offer. Jag kommer lite mer till det sen. Hon går ner och typ tvättar sin kniv, undanröjer alla bevis. Och dagen efter så hittas Edwards kropp av några som typ är bara passers, liksom går förbi på morgonpromenad. Och det är jättemycket blod och man fattar ingenting vad som har hänt. Men i Edwards sko så hittar de ett kontokort med Tracy Wigingtons namn på. Alltså hennes kontokort har hon tappat på platsen och han har typ lyckats lägga det i sin sko.
Oj. Alltså,
jättekonstigt.
Också så jävla smart.
Mm. Ja, men ja, jag vet inte om han gjorde det typ för att vara smart eller om han, för man tror att han tror att, för han hade också gömt sin plånbok någonstans på brottsplatsen, så man tror att han var rädd för att bli rånad.
Ah.
Och typ i mörkret så hittade han ett kontokort och bara, det här är nog mitt, jag lägger i skon. Typ
jag tänkte att det var en sån this is who killed me.
Kanske, det vet man inte, men teorierna är typ att han var så lite liksom berusad och bara, här är mitt kort, jag lägger det här typ. Men så liksom klantigt att tappa sitt kontokort på brottsplatsen. Men det gjorde ju då att hon kunde gripas, hon och även de här tre andra kvinnorna greps typ dagen efter. Och under alla förhör så då kom det fram, det var då det kom fram att hon var självutnämnd vampyr. Och att hon berättade att hon lever inte på fast föda utan hon lever på blod från grisar och kor som hon köper från den lokala slaktaren. Det kommer även fram att Tracy fick dricka blod direkt från hennes flickvän Lisa. Och Lisa skar då upp sina handleder och lät henne dricka direkt från hennes kropp.
Nej, verkligen.
Och det var det här som liksom gav henne mer smak att få liksom, men dricka direkt från källan typ. Så då under någon sån här seans typ så lyckas Tracy då övertalar de här kvinnorna, hennes vänner, att de behöver hjälpa henne att hitta någon som hon kan feed off. Så att hon får...
Men hon gör ju inte det.
Jo, det kom också fram i förhör att hon har då druckit blod
från honom.
Från honom.
Ah, okay.
Så hon, de har liksom, hon har manipulerat dem att följa med i jakten. Att hitta någon som hon kan äta, typ. Eller äta. Ja, men äta ifrån.
Man har en sån kompis som är tokig på fyllan. Liksom.
Ja, och man bara, oh, okej.
Okay.
Okay, hon har ju också bjudit på det här.
Varför är jag på rave i Rågsved? Det är liksom motsvarigheten.
Då ska vi se. Hon berättar också under förhör att hon kände absolut inget som höll henne tillbaka under mordet, utan hon liksom bara, det var så självklart för henne att göra det. När hon hade liksom attackerat honom färdigt så tände hon en cigg och tittade på när han dog. Hon berättade också, det här tyckte jag var väldigt sorgligt, för att under bilresan så har tydligen Edward förhållit Tracy i handen, så hon liksom utgick från att han var ensam och hon typ tyckte liksom att han var en nobody, typ.
Men det är inte upp till dig att bestämma.
Nej, verkligen. Så det är inte okej heller att dricka hans blod för att han var ensam.
Nej, exakt. Men jag satt och höll i handen.
Jättehemskt.
Jättesorgligt.
Och efter sitt erkännande och efter hennes dom och sådär, så har hon förnekat att hon någonsin har haft någonting med vampirism att göra. Och att hon uttrycker jättemycket ånger, men enligt då alla som är övervakare och sånt där, så säger de att så här, hon är psykopat.
Hon manipulerar, exakt. Och kanske då också typ att hon försöker få till en sån insanity grej.
För när de då fick sin dom så dömdes hon och hennes flickvän Lisa till livstidsfängelse, och de andra tjejerna dömdes först till 18 år och sedan reducerades det till 12 år i fängelse. Men det här var då 1989. 2012 släpptes Tracy från Numinba Prison med villkoren att hon inte får ha någon kontakt med de andra tjejerna som var med och utförde brottet. Och hon får heller inte ha någon kontakt med offrets familj. Och hon får heller inte sälja sin story för att tjäna pengar på. Nej. För att man kan ju tänka sig att det är många som skulle vara intresserade av att typ göra någonting spännande med det. Men det får hon alltså inte göra.
Hon får heller inte kolla på Twilight.
Det får hon inte.
Nej.
Och hennes frigivning var så superdebatterad i Australien. Och många var så här, men hon är cured och hon är liksom botad och omvänd nu. Medan många hävdar att en sån som har begått såna här liksom grova brott som inte heller uttrycker någon ånger för det, aldrig kommer att ändra sig. Så
var är hon nu?
Det vet jag inte. Ja, hon är i Australien. Hon bodde liksom, hon lever någonstans i Australien. Det framgår inte riktigt, men hon har liksom, ja. Hon lever ett vanligt liv.
Hur gammal är hon nu?
Men hon är väl 60 någonting.
Gud, jag är så glad att jag aldrig velat åka till Australien.
Nej, jag har ju varit där, men då satt hon i finkan.
Just det, bra, bra. Nej, jag har noll längtan till Australien. Och nu har jag ännu mindre.
Eller hur? Och det var även där med Catherine Knight.
Ja, alltså Australien.
Australiensiska kvinnor. Mycket aggressioner i kroppen.
Ja, men de var så fuckade jävla fall där. Alltså. Och så den, alltså Case File gör ju mycket australiensiska fall. Och det är så många som man aldrig har talat om som är helt...
helt galna.
Ja, de är helt, helt sjuka. Okej, så hon är ute. Vi har ingen aning om var.
Kanske i Sverige?
Nej.
Jag skojar.
Kanske är hon här.
Kanske är hon här på det.
Vet du att vampyrer var, när jag var liten, min största rädsla.
Jag var också helt sjukligt rädd för det.
Alltså det var det jag drömde mardrömmar om. Det var det jag var rädd för.
Gud, vad intressant. Jag med. Och jag var också rädd för att bli vampyr. För det blir man ju om man blir biten. Att bli turned.
Ja, exakt. Och så, ja. Precis den känslan att man är så här. Och sen kommer jag börja suga blod från mina familjemedlemmar.
Exakt. Alltså, döda folk. Och att liksom, det är så ofrivilligt. Man blir en läskig typ.
Undrar varför man är... För det finns så himla många att vara rädda för. Liksom. Mm. Och jag är inte rädd för blod. Är det? För jag tänker, det skulle kunna hänga ihop på något konstigt sätt. Men jag är inte rädd för blod. Men jag var, och är fortfarande lite rädd för vampyrer.
Men jag tror att det handlar om att man är... Jag är ju jätterädd för blod. Och jag tror att det handlar om att man typ är rädd för mörkret också. De får ju bara vara ute på natten och sådär.
Jo, men jag var ju mycket mer rädd för det än för spöken till exempel.
Ja. Gud ja, alla gånger.
För det är jag inte...
Men för vampyrer är ju en fysisk varelse. Spöken är ju typ liksom...
Finns ju inte, till och med. Vi kan ju börja med att de inte finns.
Jag tror att spöken finns. Jag tror inte att vampyrer finns.
Nej.
Men jag tror att spöken finns.
Berätta mer.
Men har du aldrig kollat på Det okända?
Jo, exakt. Jag kollade på det och tänkte, ja, det här är uppenbarligen inte sant.
Okej.
Alltså, jag tog det med som ett bevis på min ställning.
Okej, det är intressant. För det är fel.
Men de får ju aldrig någonting.
Och då får aldrig någonting.
Det är bara att det står en gubbe med så konstig Tony Irving-dialekt och typ skakar i ett hörn.
Nej, du måste kolla på det mer. Nej, 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 nej. Alltså det är ju att man känner att det är, så här, det är kallt i rummet. Det är spöken, men det handlar om energier typ.
Men kallt i rummet, det är bara så här, det är något jävla element som har gått. Alltså, nej, jag vet vad det är. Jag som ofta också har det väldigt kallt i min lägenhet. Det är luftiga elementen.
Men det är inte att det är kallt i rummet. Det är typ att när man går förbi en plats så blir det bara så här som en, man bara får så här chilled bones.
Men det är alltid gamla hus. Det läcker in någon skit.
Jag kommer inte försöka omvända dig. Men jag kommer stå fast starkt och strångt i min egen belief på spöken.
Men det är det jag menar. Om du tror på spöken, inte på vampyrer.
Mm.
Så borde du vara mer rädd för spöken än för vampyrer.
Nej, men för spöken är det är inte att de alltid är elaka.
Nej, men
de är oroliga och sådär.
Ja, och det kan man ju för relatera till.
Mm, exakt.
Att vara orolig.
Mm. Men de vill bara ha hjälp att komma över till andra sidan.
Men jag tänker mig att du skulle kunna bli... Alltså, det här är verkligen bara en podd där vi pratar om olika karriärsmöjligheter för dig. För jag kan ändå se dig leda en sån... Alltså, jag vet inte om du kommer bli ett medium.
Nej.
Men jag tror att du skulle kunna...
Jag kommer delta i seanser. Ja.
Ja, eller du skulle kunna bli... Det är Malin Berghagen som leder det, va?
Nej, det kanske har varit innan. Det är någon kvinna som inte vet vem det är.
Okay.
Det är extremt omodernt program. Alltså, det är verkligen att man bara, är det från 97 eller är det från 2018?
Men det känns ju som att alla som är liksom aktiva i den andevärlden på vår sida, man säger, är ju från 90. De är ju fast i 97 allihopa.
Det är verkligen sant. Mm. Men jag älskar det programmet och vill verkligen slå ett slag för det. Kanal 7.
Vilken tid?
Du vet inte, men jag kommer ihåg att på nyårsdagen så då var det typ, då gick det så 4 avsnitt i rad att jag låg här och bara Mira, det är så läskigt.
Underbart. Ja. Du, vet du vad? Nu är jag rädd för vampyrer igen.
Ja.
Och
men hon var ju inte vampyr.
Nej, jag vet.
Hon låtsades vara det.
Men jag tycker att hela den grejen som är liksom runt, ja, hela den, jag tycker det är obehagligt. Jag tror att jag... Mm. Att man har någon sån inneboende, du vet, svarta madame och vad heter det när man har
anden i glaset.
Anden i glaset, jäklar. Rädsla. Mm. Som kommer fram i samband med sånt. Och jag tror att det är därför jag är, delvis är jag inte särskilt intresserad, men jag funderar på om jag är ointresserad för att jag egentligen är rädd.
Det tror jag verkligen. Mm. Men den här reenactment, en som jag såg, en så här kort dokumentär på YouTube, då var de alla klädda i så här rock och skinn och så stövlar, men alla var sjukt sexiga. Så att om du ser några som har så här långa typ mantlar och så mycket läder och sånt, så gå inte dit, de är vampyrer.
Men också den grejen som du säger, typ att alla bara pushar på att de är lesbiska, och det är därför man vill göra dem sexiga med.
Exakt.
Och det är så här, just den grejen att ha en sex, alltså, jag menar, alla kvinnor objektifieras och typ en sexualitet exploateras av andra liksom, så. Men just att hela populärkulturen har gjort typ lesbiskhet till någonting som ändå finns till för snubbar. Till och med när de är sjuka och mördar folk. Så bara, but it was extremely hot.
Verkligen.
Det är
superkonstigt.
Det är så jävla jävla konstigt. Och det är ju så här, ja, det är att sparka in en öppen dörr. Men det är fan sant. Jag blir så less på det.
Jag vet. Men ja, det var det.
Det där var jättebra.
Tack.
Tack snälla. Och jag kan berätta att det kommer finnas en liten återkoppling från det här som vi pratar om nu till det som vi ska prata om nu.
Ah!
Är du redo?
Jag är så extremt redo.
Bam, bam, bam.
Kör.
Det är min egen jingel. Jag kommer börja köra jingel i mitt bord.
Du har ju liksom jingel i...
Det var ingen jättebra jingel. Eftersom den bara var...
Bam, bam, bam. Jag ska...
Din är så mycket svängigare. Fan. Du är alltid ett steg före.
Ja.
Jag tänkte berätta för dig om Sveriges första kända seriemördare.
Ah, wow!
Är inte det sjukt?
Jättespännande.
Jag blev ju... Jag tänkte på det att så här... Man vill, vi borde göra lite mer svenska fall. Men jag vill inte göra svenska fall som ligger för nära i tiden.
Nej.
Så därför gick jag så långt bak jag kunde.
Verkligen, 1312.
Nej, för det är så jävla ointresserad av.
En bondmora typ.
Ja. Ja, men alltså typ medeltiden och viking.
Då var ju alla mördare. Typ.
Exakt. Mm. Det är som man bara, jag ska göra Bockstensmannen. Det vill jag inte göra.
Nej.
Så istället ska jag göra Silbodalsprästen.
Mm-hmm.
Anders Lindbäck.
Spännande.
Född 22 december 1803 i Bretved i Brålanda. Det är vid Vänersborg.
Okej, för jag bara... Det sa mig ingenting. Nej, Bretved i Brålanda.
Brålanda är ett namn som jag...
Är det Bråvalla?
Nej. Nej, det här är Vänersborg. Mm. Är det från. Anders är son till Lisa Olsdotter och Sven Andersson. Sven, han har en gång stulit en skinka. Och han har efter det fått ett smeknamn.
Skinksven.
Skinkesven.
Nej.
Det tycker jag är bra. Det är nästan lika bra som Master G's Pants.
Är jag skink Anna då?
Skink Anna. För jag tycker att det är bra att det är på slutet. Skinkesven. Det är också så himla grund anledning att ge någon ett smeknamn.
Verkligen.
Att det är så här, vad, har du snattat någonting någon gång?
Nej, aldrig.
Jag typ snattade så från preskriberat. Yeah.
Ja.
Också som att polisen verkligen lyssnar två kommer ta mig.
Jag... Då är det bra att du heter G's Pants nu så att de inte hittar det.
Verkligen. Ja, men jag stal ofta så kanske, inte ofta, men det hände H&M's egna smink.
Oj.
För att det var ju väldigt lätt att stjäla. Jag tror inte det är det längre.
Du kommer aldrig få jobb på H&M.
Nej, men
skojar. Det
var ju nog kört redan från mig. Har du sett hur jag ser ut? Nej, men så då kanske jag hade hetat så H&M Dipliner Karin.
Lipliner
Nej, Dipliner Karin.
Mm. Vad är Dipliner?
Nej, men det är deras eyeliner, flytande.
Mm.
Det enda sminket jag använde fram tills.
Men var det coolt att snatta bland dig och dina kompisar? Eller?
Nej, jag hade en kompis som var väldigt förtjust i det. Och jag var typ med första dagen när hon började göra det. Och så gjorde vi det lite tillsammans. Bara som en grej. Men sen så var det som att hon eskalerade.
Okej, okay. Så nu är hon bankrånare på heltid.
Exakt, precis.
Nej, hon som gjorde de helikopterrånen.
I alla fall. De, Skinkesven och Lisa, de hade tidigare varit ganska välbärgade typ, men det har inte gått så bra. Så de har gått från att ha en större gård. Det kommer vara mycket olika sådana ord som jag typ har läst och inte riktigt förstått i den här texten.
Mm,
jag tror att det betyder att de är hemmansägare. Jag tror att det betyder att de hade en större gård. Och istället så blir de en fattig backstugesittare. Det verkar betyda att man hyrde en stuga av en landägare men inte hade någon mark till den.
Okej.
Okay.
Så. Ingen mark att nyttja heller.
Nej, jag tror inte det. De var superfattiga när Anders växte upp och de överlevde för att de fick typ allmosor, att folk gav dem mat och sånt. Men Anders, han har så här läshuvud. Han är bra på att plugga. Och de var ju så himla bra på smeknamn på den tiden.
Mm.
Så vad tror du att de kallade Anders?
Plugg Anders.
Men läsar Anders.
Läsar Anders, det var ju ändå nästan. Plugga kanske man inte sa på 1800-talet.
Nej, men det är, jag tycker det säger så mycket om tidens anda. Att han blev mobbad för att han kunde läsa typ.
Mm.
Läsar Anders då. Så han är bra, han är liksom smart. Och det är nog antagligen därför som hans morbror, som är kyrkoherde, bestämmer sig för att betala för hans utbildning.
Mm.
Så han, när han är 18 år så får han, börjar han plugga. Han läser först i Vänersborg, sen i Skara. Och i februari 1829 skriver han in sig på Uppsala universitet. Och två år senare så blir han präst.
Okej. Okay.
Så går det till. Efter skolan så får han tjänst som en sockenadjunkt i Skollerets församling. Ingen aning vad det betyder, men jag tror att det är något slags vikariat.
Ja. Vänta, säger han vad det heter.
Sockenadjunkt.
Mm. Det är inte att man är typ lärling då eller något sånt där.
Jo, men jag tror det, men att han, det är något slags vick, jag vet inte. Alltså, jag har inte lärt mig nya ord, jag har mer läst nya ord.
Ja, vilket det räcker.
Tack.
Gott och väl.
Och han blir skolmästare också, han är på skolan. Som hör till ett bruk som ligger där. Och det är lite otydligt, det är väldigt länge sedan det här. Vilket gör min research lite mer utmanande. Alltså, viss research
du har inte åkt till Uppsala och läser de kyrkböckerna typ, och sånt där?
Nej, men viss research jag har gjort har på riktigt varit på vers.
Ah!
Så att det har varit liksom olika...
Mm.
Det har skrivit sånger om honom som jag har läst. Men
som du kommer att sjunga sen.
De kändes inte helt tillförlitliga, för att det kändes som att de kryddade sig jävla mycket.
Såklart.
Nej, men så att jag, det verkar som att han gifte sig då med den Fredrika Charlotta Bergman år 1834. De får två söner.
Mm.
Och under den här tiden så kämpar han mot sin egen alkoholism väldigt mycket. Och det är den ena grejen som händer den här tiden. Den andra grejen som händer är också att han jobbar väldigt hårt för att lära barnen i liksom kommunen att läsa och skriva. Det är typ hans grej. Men det finns också, han är under någon period inackorderad på någon gård där han typ blir träffad dottern till gårdsägaren, och de har någon grej också.
Mm.
Så att när gårdsägaren dör så får han deras gård. Det är lite oklart.
Wow.
I den här sången stod det att han hade mördat gårdsägaren. Men jag vet ingenting om det. Så det är oklart. Men vi spolar fram 30 år i tiden.
Mm.
Året är 1862 och han får en tjänst som kyrkoherde i Silbodals församling i Värmland. Det är första gången han har sin egen församling.
Mm.
Så det var ju jättekul för honom. Och han är ju då redan 60 år gammal, va?
Mm.
59. Så han är ganska gammal. Det är inte ett så här, det är inget glitz and glamour place, Silbodal. Hör och häpna.
Låter som att det skulle kunna vara det.
Verkligen. Utan det är förvånansvärt nog superdeppigt. Det är
Värmlands mörka skogar.
Ja, det är så här, men det är väldigt mycket alkoholism, det är liksom folk är fattiga, det går inte så himla bra. Och han bestämmer sig för att verkligen så här hugga i. Nu jävlar ska det bli ordning på Silbodal. De som borde bli jätteglada, för de är så här, det kommer en stark ledare. Du vet, det var som första gången jag träffade dig, jag bara, äntligen har jag styrning i mitt liv. Den typen av
grejer.
Ja, men precis som i vår relation så börjar Anders ta sig friheter.
Vänta, jag är alltså Anders. Det låter för att jag bara, jag och Karin slutar ta dig friheter. Fram till sin insikt att du menar att jag är Anders. Okay.
Det var ett skoj.
Mm. Det var ett skoj.
Du är inte präst. Det är egentligen det enda som skiljer åt. Nej, men först så åker han liksom runt till fattiga och sjuka med så här mat och kläder och ved och typ tar hand om dem. Och han ger, alltså som präst är man ju förväntad att ge vissa grejer, men han ger liksom mer än vad som är så här, vad han måste göra. Han vill också få folk att sluta dricka. Mm. Alltså han vill så skapa en församling som är så här, vad heter det, gudfruktig, heter det så?
Mm. Nej.
Guds,
jo.
Guds. Troende. Mm. Och jag ger upp så himla snabbt.
Ja, men ja, det är inte folk, han vill ha en bra församling.
Exakt, där folk är nyktra, de ska inte vara för fattiga, de ska kunna läsa och skriva. Alltså, så här, han vill verkligen
styra upp skiten.
Precis, precis. Och i och med att då, som sagt, han vill få folk att sluta dricka, så får han typ andra så här, mäktiga män i området lite grann emot sig. För att de tjänar ju pengar på att folk super.
Folks misär.
Mm. Ja, exakt. Här någonstans så börjar han liksom vilja ha den här, men han börjar den här drömmen som han har, han bestämmer sig för att gå lite längre än vad han gjort tidigare. Till att börja med så han avskaffar kyrkorådet och typ ersätter det med någonting som ett förtroenderåd som beskrevs, som jag läste beskrivet som mindre demokratiskt. Mm. Så han blir lite så diktator i Silbodal. De styr kommunen. Och snart så börjar Anders också då fokusera på ett problem som de har i den här kommunen.
Mm.
Och det är ju de fattiga.
Mm.
Delvis så tror jag inte det passar ihop med hans bild av det här är min församling, den är så himla himla bra. Men också så tycker han att de kostar för mycket pengar.
Såklart.
Och det kan man ju tycka är ironiskt med tanke på att han växte upp jättefattig och överlevde på andras, på att andra typ högg i och hjälpte han och hans familj. Men det verkar han ha glömt. De är 40 fattiga i kommunen. Det tycker han är alldeles för mycket.
Kul.
Det är liksom så här,
40 fattiga, det var så här.
Anders och de 40 fattiga. Ja.
Förlåt, jag tyckte bara det lät så kul.
Men så börjar han liksom fundera på hur man kan så här lösa det problemet. Vad tänker du?
Att han mördar alla fattiga.
Men vad tänker du att du skulle göra?
Jag skulle...
Det blir en politisk diskussion.
Jaha.
Nej, jag skojar. Det här är partiledardebatt. Det är Sasha Bell mot Master Jizzy Pants.
Jag kommer inte bli...
Gissa vem som är vänster.
Jag kommer inte bli vald här, känner jag. Jag ska, vet inte vad jag ska göra. Jag skulle nog landsförvisa dem före mördare dem i alla fall.
Ja, jättebra. Den 15 december 1864. Let me paint a picture.
Yes.
Anders Lindbäcks piga, Johanna Olsdotter, går in med morgonkaffe till ett rum där Anders kompis, som också heter Anders, han heter Anders Hussein, ligger och sover. Han är på besök på prästgården för han är sjuk. Man tror att han har syfilis. Man vet inte riktigt, men man tror att han har syfilis. Och så hon ska bara komma in med hans morgonkaffe. När hon kommer in så ligger han medvetslös i sängen, i spyor och avföring. Och liksom är, ligger i en helt onaturlig ställning. Det känns ut som att han... Men han har krampat, typ. Och läkaren bor väldigt nära. Så de hämtar honom och han kommer. Men när han är på plats så dör kompis Anders.
Mm.
Samma dag som han dör tar man mått på kistan. Direkt, liksom.
Mm.
Sen 2 dagar senare begraver man honom.
Mm.
Det går så jävla, jävla fort. Och det börjar Anders släktingar tycka är konstigt. Hans bror börjar vara
döda så här, Anders.
Ja, exakt. Döda Anders bror är så här, var det här verkligen rimligt att det gick så himla, himla fort att man begravde honom? Varför gjorde man det? Och sen så inser man att det också finns ett skuldebrev på något sätt som ger Anders, präst Anders, 10 000 kronor. Jag vet inte, det låter så jävla
mycket, deras pengar. Det låter jättemycket, verkligen.
Kronor till...
Var alltså, det 10 kronor, Karin?
Det kan ha varit det. Nej, men präst Anders ska få pengar av kompis Anders, död Anders, när han dör.
Mm-hmm.
Det finns med liksom så här, i det som i hans skrivelse.
Men han var inte en av de fattiga då, uppenbarligen?
Han är inte fattig, han är en handlare som är kompis med präst Anders.
Okej. Okay.
Det är inte ultimat för min storytelling att båda två heter Anders.
Nej, men du löser det bra, tycker jag.
Nej, oj, tappade rösten för jag blev så stressad. Ja, så 2 månader efter att man har begravt honom i februari 1865 så får Anders Lysén,
kompis
Anders, hans släktingar får tillstånd till en gravöppning. Mm. För det gjordes ingen, liksom, ingen obduktion eller så. Och ganska snart så står det klart att Anders har dött av arsenikförgiftning.
Oj.
Mm. Och då börjar man diskutera så här. Det har varit lite andra märkliga dödsfall i bygden det senaste. Och i april så öppnar man ytterligare 2 gravar. Det visar sig att även änkan Karin Persdotter och inhysesmannen, vilket verkar vara någon slags lantarbetare som inte äger jorden han brukar.
Ah.
Det är verkligen en lektion i gamla Sverige. båda de två har också arsenikförgiftats.
Okej.
Okay. Båda de två var fattiga och sjuka. Det har de gemensamt. De har också gemensamt att de timmar innan sin död fick nattvarden av präst Anders. Och ganska snart efter det så visade det sig att ytterligare 4 personer har förgiftats men inte dött. Bland annat är det en som vittnar sen under rättegången som har förgiftats flera gånger. Du vet att han har förgiftats 4 gånger.
Inget bite på honom.
Nej, men också,
han bara skakar av sig arseniken.
Han är så sugen på nattvardsvin. För det visade sig då att det här var Anders sätt att lösa fattigdomsproblematiken. Under hösten 1864, alltså det är ganska kort tid liksom. Mm. Under några månader så åker han runt i områdets fattiga och sjuka med mer då än så här vedmat och kläder som han haft innan. Utan istället så har han med sig något som kallas för sockenbudstyg.
Mm-hmm.
Tror du det kan betyda?
Ingen aning.
Nej, jag förstår det. Det är liksom ett portabelt nattvardskit. Det är som en sån...
Jag ser framför att han har en sån här väska, han bara... Sån gammal picknickväska, ja. Där det satt fast saker.
Vet att jag har skrivit att jag tänker mig att det är som en picknickkorg, fast liksom med gud.
Vi tänker verkligen same mind.
Vi tänker så lika.
Mm.
Så att i nattvardsvinet då, som Anders ger till det han besöker, så har han lagt arsenik. Och arsenik är tydligen ganska lätt att få tag på. Det finns typ alla gårdar, så det verkar inte vara någon grej.
Vad använder man arsenik till ens, förutom att döda folk?
Bekämpningsmedel. Uh-huh. Man använder arsenik som bekämpningsmedel. Och har man en gård då, så är väl det alltså förståeligt att man har det.
Ah, ja, precis.
Men däremot, lägg det inte i nattvardsvinet, barn.
Nej.
Det har inte hemma där. Så att han har liksom dratt runt i orten och bara förgiftat folk så gott han har kunnat.
Shit.
Med nattvardsvinet. Mm. Fan vad man hamnar i helvetet av det.
Ja, verkligen.
Alltså Gud är inte nöjd med den skiten.
Verkligen inte.
Att han har förgiftat Jesus blod och gett det till folket. Det är ju fan grovt.
Mm.
Och så att alla förutom kompis Anders äter ju då, eller får det nattvardsvinet. Han har ätit förgiftad gröt. Så där får han ju bara uppenbarligen tjänst, bara feeling.
Mm.
Det har inget.
Det är ju säkert för att han ska få pengarna då bara.
Ja, men exakt. Och grejen är att det är många som tror att hade han inte dödat kompis Anders så hade inte de andra upptäckts. För kompis Anders var ju så här, han kom från mer välbärgat så här plats, och han var handlare och han hade liksom släktingar med kontakter.
Mm.
Så hade han inte dödat honom så hade man antagligen aldrig upptäckt. Nej. De fattiga sjuka som inte fick sin möjlighet att typ föra sin talan. Liksom. Det var ingen som lyssnade på dem. Ja, jättesorgligt. Så den 29 april 1865, det går så fort.
Verkligen.
Ställs Anders Lindbäck inför rätta i tingshuset i Långelanda. Och den 11 juni så erkänner han morden. I sitt försvarstal så säger han att han har gjort det av barmhärtighet.
Mm.
Anders Lindbäck, Silbodalsprästen, döms till halshuggning.
Oj.
Men innan han hinner bli avrättad så tar han sitt eget liv. Den 20 november hänger han sig i sin cell på Karlstad fängelse. Nu kommer min återknytning till det vi pratade om innan.
Mm-hmm.
Karlstad fängelse är numera ett hotell.
Mm-hmm.
Och det sägs att Anders Lindbäck spökar där.
Ooh.
Så jag kollade bland annat på ett program som var som de okända fast gjort typ så TV Värmland. Som var alltså så här, det var en värmländsk TV-kanal.
Gud, vad
som jag hittade på YouTube. Som var verkligen, alltså man tycker att alltså att de okända är fast i 97.
Uh-huh.
Kan du tänka dig?
Alltså det beyond
är ganska så otroligt. Så man säger att han spökar i de
Gud, vad intressant.
I de korridorerna, hotell Bilan någonting, inte supersvänget hotellnamn, men där sägs det då att Anders Lindbäck, Silbodalsprästen, spökar.
Går igen, tycker jag, om de har sagt.
Går igen, ja. Mm. Så en av Sveriges första kända seriemördare verkar han kallas.
Tack. Vad spännande. Det var kul att höra sånt gammalt. Man gillar ju historia också. Det är två bra ämnen ihop.
Mm, vad bra. Kul. Vad glad jag är att du gillar det.
Krimhistorik.
Men det är något som är så himla.
Det känns som att det skulle kunna vara någonting så här, veckans brott, du vet, att då har de ibland så här fall från typ 1800-talet. Det är väldigt kul.
Ja, nu önskar jag vill att jag ska läsa lite grann ur en sån här sång eller.
Kan du sjunga den?
Nej, vet du vad? Jag vet inte vad det är för melodi. Men den heter i alla fall För blott 30 år tillbaka. Heter låten som man kan söka på.
För på Spotify. Blott 30 år tillbaka. Jag sjöng också med min gamla röst.
Ja, jag hörde det. Det var superuppskattat. Mm. Jag gillar verkligen din gamla röst. Mm. Men även din nya.
Tack.
Tack, även den moderna. Vad kände du?
Det var väldigt spännande. Kul att höra. Inte hört om honom förut.
Blev du inspirerad av att prata om fler svenska mord? Nej.
Ja, kanske.
Jag kan tänka mig, jag kan vara våran Sverige-reporter.
Vi trodde ju att jag skulle bli Sverige-reporter, men jag känner mer och mer avstånd från Sverige.
Mm.
Jag är så international.
Du är verkligen, du är ju som så Carl Bildt, du är ju europé snarare än svensk.
Exakt. Ja, tack snälla, det var väldigt härligt.
Men tack själv.
Då ser jag fram emot att höra vad du har vi sätter tänderna i nästa vecka.
Du, jag med. Panik. Jag kan tänka att det är svårt för att det är så här, det finns så himla många. Mm.
Och så hittar man ingenting.
Nej, och ofta så är det ju typ att det är så här, det är ofta en detalj som greppar tag i det för mig. Att det är så här, ja, med honom var det så här, det är arsenik i nattvardsvinet.
Ja, det var verkligen mörkt.
Mm. Det är liksom, det är någon sån jävla övertydlig symbolik att man känner så här, lugna dig i verkligheten.
Mm.
Så här kan det inte vara. Så nu är det bara att ge sig ut på jakt igen.
Det är det.
Tack för att du berättade om ett fall som nu har väckt min rädsla för vampyrer. Och tack för att folk lyssnar. Det blir vi glada för.
Verkligen.
Jätteglada. Så säger vi att det här har varit mord mot mord med Jesse Pants
Master.
Jesse Pants Master. Karin Andrea. Jag vill nog behålla mitt namn.
Du ville så himla gärna ha ett smeknamn som
jag vill inte ha Jesse Pants.
Vi ska se om vi hittar något annat.
Tack snälla. Okej, det här har varit mord mot mord. Du heter Anna Sandell. Jag heter Karin Andrea. Puss och kram.
Hej.